Mordet i Skärholmen skakar om politiken. Moderaternas Sverigemöte tog en ny vändning och Magdalena Andersson fick en utskällning på torget. Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik, med mig, Filippa Rogvall. Idag med Expressens politiska kommentator Viktor Barkron.
Hej, hej.
Och Thomas Nordenskjöld, vår politikstjärna. I helgen höll Moderaterna sitt stora Sverigemöte och valupptakten inför EU-valet med 2000 moderater som samlats från hela landet på Waterfront i Stockholm. Och på förhand var frågan om juridiskt könsbyte den största snackisen eftersom det nya lagförslaget orsakat stora känslor i den moderata riksdagsgruppen.
Ja, men så blev det ju inte riktigt i praktiken sen.
Nej, för i onsdags då så mördades den 39-åriga pappan Mikael i Skärholmen och han sköts till döds framför ögonen på sin 12-åriga son. Enligt uppgifter så vände Mikael om för att konfrontera ett ungdomsgäng i en gångtunnel på väg till simhallen när han mördades.
Ja, gängvåldet är ju något som vi tragiskt nog har med oss i vardagen numera även i politiken, men det är ju fortfarande så att vissa händelser sticker ut och skakar om extra mycket, och det här var definitivt en sån, och det blev helt enkelt svårt att prata om något annat under slutet av förra veckan för någon egentligen.
Och under torsdagen var flera politiker också på plats i Skärholmen för att delta i en manifestation mot våldet, och en som fick det hett om öronen var S-ledaren Magdalena Andersson som konfronterades av Mikaels syster och svåger inför ett stort pressuppbåd.
Jag gick och pratade, jag stod och pratade med några unga tjejer där och då. Hade jag vetat att du var syster hade jag naturligtvis kommit fram till dig. Jag förstår att du är. Och besviken.
Ja. Kan du förklara vad ni gör här? Nej, alltså på riktigt. Vad ni gör här?
Nej,
på riktigt.
Jag vill komma hit och prata med människor som kom hit till den här manifestationen. Jag fick höra om den i eftermiddags och tänkte att då kommer människor att samlas. Så vill jag gärna vara där och prata med människor. Jag har stått här och pratat med unga tjejer som spelar ett fotbollslag för att höra hur de har tyckt och reagerat och pratat med en del andra.
Utom de närmaste.
Jag visste inte att vi var de närmaste.
Vi var även på din debatt när Adrianas mamma frågade vad ni ska göra åt våldet. Mm. Och vad hände efter debatten när kamerorna dog? Du kom inte fram till henne. Du beklagade ingenting, visade inga känslor. Och när var det här? Ett år sedan? Ja. Vi ställde frågan och nu är min bror död. Men kamerorna är viktigare, så jag ska lämna er i fred. Varsågod.
Det vore bra om ni kanske kunde stänga av kamerorna så kan vi få prata utan att...
Vad var det som hände där egentligen?
Alltså, det var ju en väldigt speciell situation det här. Alltså, man kan säga att politiker egentligen sällan vill åka ut till mordplatser direkt när det har hänt. Just av den här anledningen att man vet aldrig vad som händer där. Det kan vara väldigt spänt. Det var väldigt spänt här. Här i det här fallet så var det en manifestation där lokala politiker bjöd in sina partiledare och alla tunga ledande politiker var ju där. Och de var på mordplatsen dygnet efter det här mordet. Alltså det gör det här väldigt speciellt. Magdalena Andersson kom dit. Ungefär samtidigt så var Gunnar Strömmer där, justitieministern, Camilla Waltersson Grönvall, socialförsäkringsministern då, och Kristoffer Fjellner som är moderattoppen i Stockholm.
Även statsministern kom dit lite senare.
Han kom dit lite senare. Men de hade då, Gunnar Strömmer då, och de andra där som var där i den gruppen, de ganska snabbt sökte sig bort från den här tunna själva mordplatsen, medan Magdalena Andersson, hon blev kvar där, och när man pratar med dem runt henne så, nej, men de beskriver det som väldigt spänt där, det var väl stor upprördhet. Många kom fram till henne direkt och började prata, hon fastnade där, media var ju där också, och då efter ett tag så sker detta då att hon konfronteras av de anhöriga på det här sättet.
Hur tycker ni att Magdalena Andersson hanterade situationen då?
Ja, det är ju en fullständigt omöjlig situation att hantera, kan man ju säga, för det första, man är inte avundsjuk.
Nej, men verkligen, och det tycker jag man hör när man pratar med ledande moderater här, när man frågade flera när jag var under på Moderaternas Sverigemöte nu hur de upplevde det här, för de var ju också på plats. så är det faktiskt ganska många. Det är klart att det finns vissa som kanske inte kan hålla tillbaka lite skadeglädje att hon fick sådana problem, för det var ju spektakulärt detta som utspelade sig. Men de vet också hur svårt det är, och alla politiker där i princip blev ju konfronterade. Men Gunnar Strömmer och de som var med honom, de ganska snabbt sökte sig bort, gick upp på torget och ställde sig där.
Bort från kamerorna.
Ja, bort från kamerorna, medan hon blev kvar där. Och att hon blev kvar, det förklarar de ju själva med att nej, men det kom fram folk hela tiden och pratade. Och Magdalena Anderssons förklaring här, så var det ju, hon visste ju inte vilka de anhöriga var, så det var ju som Viktor säger, det var ju närmast en omöjlig situation att hantera. Jag tror att totalt sett var Magdalena Andersson där ungefär 1,5 timme och pratade med många, Gunnar Strömmer var där 2,5 timme, men det här visar väl just det som många vet, att det är jättesvårt och väldigt känsligt för en ledande politiker, i det här fallet en tidigare statsminister, att komma dit så nära in på ett sånt här fruktansvärt dåd.
Kommer man inte dit så är det fel av den anledningen, ska vi komma ihåg också. Så det är svårt att göra rätt i en sån här situation. Och det finns ju en upprördhet där som är ackumulerad och som man ju absolut kan förstå också, ska sägas. Mm.
Det var ju speciellt då att Mikaels syster var nära vän med Adrianas mamma, alltså 12-åringen som sköts i en gänguppgörelse. Hon var ute och gick med hunden och liksom hamnade mitt i en sån situation.
Ja, det var ju en annan av de här händelserna som har stått ut i flödet, om man säger så, och skakat om och fått en enorm uppmärksamhet och politiska följdverkningar. Och det var ju en fasansfull slump att det fanns en koppling där också.
Och i den här situationen då som uppstår med Magdalena Andersson, så påminner hon om statsministerduellen som SVT sände från Uppsala 2022, där hon satt med i publiken när Adrianas mamma ställde en fråga till S-ledaren.
Vi hör er, men när ska det hända? Det är bara sjukt, om man får säga så, att jag står här idag 2022 och ska ta upp den här frågan i vårat Sverige.
Och hon säger också då hur M-ledaren efteråt gick fram och pratade med Susanne Jakes, som hon heter, Adrianas mamma, men inte Magdalena Andersson. Hur minns ni den där statsministerduellen?
Nej, men alltså, jag minns det ganska tydligt. Jag bevakade den hemifrån, så att säga, så att jag följde den som alla andra via tv-sofforna och via tv-soffan. Och jag minns det där tydligt, hur man satt där hemma och kände att, för det där var, jag tror det var ungefär 10 dagar kvar till valet. Och det var ju lite sådär, bakgrunden var att Magdalena Andersson hade ju lett ganska stort innan, men efter sommaren så skedde någonting. Och just under den här duellen så kom jag ihåg själv hur jag satt där hemma och kände att nu vänder det här kanske. För Ulf Kristersson var så pass mycket bättre. Det var inte bara kopplat till den här frågan och det här speciella att han gick fram efteråt och sådär till Adrianas mamma.
Utan för det såg ju inte publiken.
Nej, det såg ju inte publiken. Det blev ju på något sätt, jag har en minne av detta, det har ju på något sätt uppmärksammats även det. Men det huvudtaget så anses ju, eller det var ju liksom det här är Ulf Kristerssons styrka. Han hade även inför varit ute på massa town halls. Han är bra vid de här tillfällena. Hon var inte särskilt bra. Och jag vet att även i Moderaterna, i partiledningen, så satt man där på samma sätt och skickade meddelanden till varandra att nu tar vi hem det här. Alltså det var verkligen känslan. De kom ut ifrån den här duellen med känslan att nu vinner vi det här. Och det gjorde de ju också.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Om vi då ska flytta oss tillbaka till Moderaternas Sverigemöte, hur mycket präglades det av mordet i Skärholmen?
Jo, men mycket. Det var som sagt svårt att prata om något annat politiskt och kanske även socialt för många under slutet av förra veckan när det här ägde rum. För Sverigemötets del och för Moderaternas del så blev väl det här en påminnelse om vad som är stort och vad som är smått i politiken. Alltså varför blev den här regeringen vald? Jo, det var mot bakgrund av den grova brottsligheten. Varför har man ens det samarbete man har i regeringsställning nu? Jo, det är ju samma utveckling som ligger bakom både att Sverigedemokraterna har vuxit, men också att borgerligheten och många borgerliga väljare har landat i att man behöver samarbeta med Sverigedemokraterna för att kunna bemöta de problem man ser. Så det är ju det här som har varit katalysatorn bakom väldigt mycket i svensk politik i ganska många år. Och det är klart att regeringen Kristersson har ju den inre säkerheten som sitt stora överordnade projekt i den stora reformagendan. Det är den man kommer utvärderas på om några år när det blir dags för val igen. Ser folk att man har grepp om det här, går åt rätt håll, ja då har regeringen goda chanser. Har man inte det, då blir det jobbigt för både regeringen och specifikt Moderaterna. Så det är där det avgörs. Det är inte då till exempel frågan om könstillhörighetslagstiftningen som kommer att vara högst på väljarnas agenda om 2 år. Och det blev man påmind om och kanske lite tillnyktrad kring här i samband med Sverigemötet.
För det var ju upplagt för strid om den här könslagen, men den begravdes då.
På så sätt kom ju det här Sverigemötet ändå ganska lägligt. För det är ju, vid sidan av det här fruktansvärda dådet som påverkade mycket och precis som Viktor säger, satte fokus på vad som verkligen är viktigt på riktigt för de här Moderaterna, men andra också, så var det ju så att direkt när man kommer dit i Sverigemötet så möts man av en rad uppställda moderata ministrar som står där och tar alla besökarna i hand. Och då ska man klart vara så att det här är lokalpolitiker. Vissa var där för första gången, hade aldrig fått skaka hand med de här ministrarna tidigare. Det tar selfies och det hade gått ut en order om att ministrarna skulle vara väldigt tillgängliga. Alltså det här är ju det höjer ju humöret. Och för en del av de här som kanske har varit med på de här krismötena tidigare om könslagen och varit jätteupprörda och sådär, det blir en annan sak när man möts. Så att det blev verkligen en omstart. Och så är det klart att jag hörde det att på kvällen när det var fest det var Maria Malmö Stenegard som är migrationsminister och Johan Forssell, biståndsministern, och som dessutom är ordförande för Moderaterna i Stockholm, de var konferensierare.
Mood managers.
Ja, toastmasters eller vad det kallas i de där sammanhangen. Men de passade också på att skämta om det här med könslagen. Att det fanns en blankett som alla kunde fylla i om man ville byta kön. Något i den stilen. Alltså det var ett avväpnande skulle jag säga.
Nu tyder ju allt på att den här lagen kommer röstas igenom på onsdag, då kan man kalla det för en seger för Ulf Kristersson?
Nej, det kan man ju absolut inte göra om man ser till hur den här frågan har spelat ut för Moderaterna. Så nu är den tämligen begravd och den kommer förmodligen att vara ganska begravd i framtiden också. Men nej, den här typen av turbulens som man har sett i Moderaterna, som man har kunnat läsa om i varenda tidning, höra i varenda radiosändning och se på tv varje kväll under ett par veckors tid, det är naturligtvis ohyggligt ovälkommet under en vår som annars skulle vara en vändning för partiet. Alltså det är NATO-inträdet och lite stigande opinionssiffror har vi sett under en längre tid. Ingen raketrörelse, men ändå successivt har man jobbat sig uppåt efter en väldigt trög start. Och så kommer det här. Det är klart att det hade varit ännu värre kanske om det hade skett ett myteri, som det nu inte ser ut att göra i partiet. Men man behövde inte det här och man gör nog bäst i att bara försöka gräva ner och gå vidare. Och jag tror inte du kommer se Ulf Kristersson fira någon seger i samband med att den här lagen drivs igenom. För hanteringen runt det har kostat för mycket.
Ja, alltså det har ju verkligen liksom ändå satt liksom fokus på hans ändå rätt förvånansvärt svaga ställning internt, med tanke på att han är ändå inte bara moderatledare utan även statsminister. Men något som jag tycker också är intressant om man tar med sig, för det vid sidan av det här med att det var liksom allmänt ganska väl, bra det här med att Sverigemötet kom just då, så är det så här, det som också har hänt här som har gjort att frågan har begravts är ju krishanteringen, där de runt Ulf Kristersson har backat upp honom. Alltså den yttersta makttrion i regeringen med Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer har ju tydligt backat upp honom. Hela partiledningen har stått bakom det här. Ska man liksom inte bara välta Ulf Kristersson utan hela partiledningen, det är omöjligt. Men, och just Gunnar Strömmers roll har varit väldigt viktig. Han har varit med på de här krismötena som vi har rapporterat om, där det var väldigt upprörd stämning. Men, och det liksom polisiära aspekten i det här har ju varit det mest känsliga, hur det här då hur den här könslagen ska kunna utnyttjas av kriminella och sådär. Så där har han, bara hans närvaro har varit väldigt viktig, och han är ju, alltså Gunnar Strömmer har en enorm tyngd internt, han är väldigt populär, så det är det jag hör, att hans, när han har varit med här så har det lugnat partiet, men för Ulf Kristerssons del så är det såklart, ja, men det är allt annat än bra.
Ulf Kristersson höll också ett tal på Sverigemötet som präglades mycket av gängvåldet och att regeringen nu gör allt i sin makt för att stoppa de kriminella gängen. Upplever man i Moderaterna att man har initiativet i den här frågan nu om lagordning?
Man är ganska lättad, tror jag, över att man nu är i fasen där saker börjar rullas ut och klubbas igenom och bli verklighet. Det var ju visitationszonerna, eller säkerhetszoner som det heter, kom ju nu här precis.
Han exemplifierar också med Rågsved, där man har
vistelseförbud. Ja, vistelseförbuden kom för ett par månader sedan, och förra året var ju ett lite trögt år för regeringen när väldigt mycket av det man hade förutsatt sig att göra låg begravt i utredningar och folk var otåliga. Nu kan man ändå peka på saker som händer på marken, och sen så är det ju lite tidigt att utvärdera effekterna av det, men det är ju i alla fall ett stort plus när det gäller initiativet i frågan, att det inte bara är idéer utan att man faktiskt gör saker.
Här finns det ju också liksom har funnits en frustration i Moderaterna att över bilden utåt, att det här är Sverigedemokraternas reformagenda som Moderaterna genomför, för det har ju blivit lite bilden, men internt är ju uppfattningen en helt annan, med visst fog skulle jag säga. Det avsnittet i Tidavtalet, alla de reformer som man nu håller på att genomför, det avsnittet i Tidavtalet är i princip Per Clareus som nu är den som leder, som är moderat, en tungviktare i Moderaterna, och han har en av de tyngsta rollerna i regeringskansliet, i samordningen i regeringskansliet, och jobbar gärna nära Ulf Kristersson. Det är han som har skrivit i princip hela det avsnittet, och det där vet jag internt har vi skapat en frustration över bilden utåt, så att det här är ju en fråga som är jätteviktig för Moderaterna, som de vill ta tillbaka och visa att det här är deras reformer.
Och det är ju väldigt viktigt på sikt för Moderaterna att göra det. Det är inte bara av prestigeskäl, utan är det någon opinionseffekt som har varit notabel i svensk politik det senaste decenniet egentligen, så är det att vid ett uppmärksammat spektakulärt våldsdåd så sker en tillväxt för Sverigedemokraterna.
I den senare delen av sitt tal så valde Ulf Kristersson istället att rikta fokus mot oppositionen och det som han menar är Magdalena Anderssons svaghet då.
En enda sak är de fyra till vänster överens om. Att invandringen nu ska öka.
Säger det med riktigt där på stämman där.
Det är, ja. Men det är intressant tycker jag, för här börjar man ju, vet jag när man också pratar med dem i hans närhet, att det här är ju en berättelse som nu börjat, liksom en strategi som nu börjar komma till uttryck i det här talet, som vittnar om hur det kommer låta inför valet 2026, där man då tar, för först tar han ju avstamp i det de gör när lagordning och det här liksom reformagendan som har ett ganska stort folkligt stöd, men där då man ser att Socialdemokraterna, Magdalena Andersson själv kanske är trovärdig i de frågorna, men hennes samarbetspartners är det definitivt inte, och det är då hennes stora svaghet, det är den bedömningen man gör, och man tror ju då att, vilket är lite paradoxalt, för regeringsfrågan är ju det som Socialdemokraterna ser som sin stora styrka i och med att Moderaterna har sitt problem med Sverigedemokraterna, men här då tänker Moderaterna att, och då strategerna där, att man kan vrida det här vapnet ur händerna på dem, och att just hennes problem att hon har liksom ingen att hålla i handen på sin sida. Hon har liksom Helldén som har förtroendesiffror nere liksom på någon form av träsknivå. Demirock, han är ju knappt utslag i de där mätningarna.
Han har blivit mer okänd sen förra året, tycker jag. Väldigt fascinerande statistik.
Det var för övrigt när jag var där med pratade med några ledande moderater. De är rätt övertygade i moderata ledningen. Det är analysen där att Demirock inte kommer sitta i nästa val.
Han fick ju mest skratt när han pratade om Centerpartiets problem.
Och vad Centerpartiet vill åstadkomma i vänsteralternativet, det vet de nog knappt själva.
Men sen ska man säga då att när man då pratar med de här ledande moderaterna så, och frågar så här, okej, jag hör vad ni säger, men Sverigedemokraterna, deras krav på att sitta med i regeringen, då säger ju de här strategerna och ledande företrädarna i Moderaterna att ja, de medger ju att det är ju en stor osäkerhetsfaktor, för det är ju så att Sverigedemokraternas krav som verkar vara på riktigt, att de verkligen ska sitta med i regeringen, och Liberalernas besked att de inte sitter med i regeringen, det riskerar ju att spela S i händerna och att det blir en bildsättning av att det här blir en ren hög regering. Så det där är ju en stor osäkerhetsfaktor för dem, är de medvetna om. Men trots det då så tror de att det ändå kan vara så att Jimmie Åkesson paradoxalt nog är en mer av en att hålla handen, en större tillgång. Han har ändå ganska höga förtroendesiffror och är populär, och det är liksom näst största partiet i många mätningar, medan alla Magdalena Anderssons vänner, de liksom, ja, inte
sänken.
Ja, men ja.
Liberalerna då? Det är inte en osäkerhetsfaktor i det här.
Det är
kalkylen.
Alltid en osäkerhetsfaktor som många hörans decennier tillbaka. Men nej, men det är klart att det är, på ett sätt förstår man ju att Moderaterna väljer det här spåret just nu, men det vore nog lite kortsiktigt om man inte tänkte alternativa scenarier och plan B och plan C kanske, för det finns ju, som vi är inne på, flera osäkerhetsfaktorer. Sverigedemokraterna är en. Vilka krav kommer de ställa? Hur stora kommer de vara? Liberalerna, kommer de kunna fås med på det här projektet, vart det nu tar vägen? Och sen finns en tredje osäkerhetsfaktor, förmodligen största, och det är ju väljarna. Vad får vi för valutslag nästa gång och vad kommer det att betyda? Skulle Tidöpartierna förlora sin tvåmandatsövervikt som man har? Det är inte mycket. Är det helt säkert att det blir en ren S-regering som samarbetar med VMPC? Magdalena Andersson har ju gång på gång skickat andra signaler. Vad händer om hon sträcker ut handen till Moderaterna efter valdagen istället? Vad gör man då? Alltså det finns en del saker som talar mot att vi kommer se ett enkelt blockval nästa gång på samma sätt som vi ändå kunde göra förra gången.
Och sen ytterligare ändå som jag snappar upp när man pratar runt där med de här moderata strategerna och de runt Kristersson är ju, det är ju vad Socialdemokraterna gör. Alltså, nu förra valet så gick de till val på Magdalena Anderssons ledarskap och regeringsfrågan. En del socialdemokrater vill göra det igen, men nu har de ju, även i Socialdemokraterna pågår ganska mycket, och det är rätt intressant när man pratar med de här ledande moderaterna, så hör man ju att även de tycker att det här är väldigt intressant, och de följer med ganska stort intresse det som bland annat då den här unga stjärnskottet i Socialdemokraterna, som man ofta benämns som Lavenreda, det hon håller på med på när det handlar om en helt ny reformagenda mot segregationen. Och
det tycker moderaterna är spännande.
Ja, men de säger att det potentiellt så kan det få stor betydelse om Socialdemokraterna går till val, och sen vet man inte hur det faller ut. Är det ett vinnande koncept för Socialdemokraterna eller kommer det skälpa dem? Det vet man inte, men det är klart att det får stor betydelse om Socialdemokraterna går till val på SD-frågan i princip enbart och Magdalena Andersson, för den moderata analysen att det kommer inte räcka direkt, inte sist kommer inte räcka igen. Om då Socialdemokraterna kastar in massa ny politik som är med och sätter agendan, då blir det en annan typ av valrörelse, och det kan ju gå lite hur som helst. Men det där är någonting som även de här moderaterna strategerna beskriver som det bland det mest intressanta i svensk politik just nu är vad Socialdemokraterna gör av det där. För det kommer få stor påverkan på vilken typ av valrörelse vi får 2026.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Apropå ny politik så har vi lyckats komma över något som Moderaterna kallar för valvinnarprojekten.
Ja.
Det här är något dokument som de har filat på ett tag.
Tre väldigt glossiga magasin känns det nästan som om grupper som Moderaterna ska bli bättre på att nå. Thomas, det var ju du som grävde upp de här i en mörk vrå på Sverigemötet.
Exakt så. Det är Martin Borgs biträdande partisekreteraren som har haft som sitt stora projekt och jobbat med det här. Och det handlar ju om då den ena som jag sitter som ligger framför mig här, storstadskoden heter den. Det handlar om hur man ska vinna tillbaka storstadsväljarna där Moderaterna har haft jätteproblem. Och du har framför det där.
Ja, jag har ett som heter fler kvinnliga väljare. Det talar ju lite grann för sig självt. Och sen har vi röstsplittringskoden som handlar om hur man ska få folk att välja 3 moderata valsedlar istället för bara 1 eller 2 ungefär.
Finns det någon parallell här mellan Socialdemokraternas uppmärksammade arbetsgrupper?
Egentligen inte så mycket faktiskt, vilket är lite intressant. Alltså utgångspunkten för Socialdemokraterna, i alla fall utåt, har ju varit att de ska ta fram en ny samhällsanalys och sen en ny politik utifrån den samhällsanalysen. Man säger alltså att man inte har haft rätt svar tidigare. Moderaternas utgångspunkt i de här dokumenten är lite tvärtom. Att folk tycker egentligen precis som Moderaterna, politiken är rätt. Vi ska inte till vänster, inte till höger, det är helt rätt. Problemet är att de inte röstar på Moderaterna trots att de tycker som Moderaterna. Därför att de inte litar på Moderaterna eller bara inte gillar Moderaterna. Och hur ska man då råda bot på det? Det är egentligen det som är frågan här.
Sen kan man väl bara säga att flika in där att det är ju, men så är det ju. Sen är det ju liksom ändå de här liksom 3 magasinerna, eller man kallar dem rapporterna, det är ju mycket nej men de är ju ändå väldigt öppna med att de har ett jättestort problem.
Oh ja.
Alltså, så, och att det verkligen är, det här är avgörande för att Moderaterna ska förbli ett stort parti. Så att det är, så långt är de ju liksom ärliga.
Varför gillar inte folk Moderaterna då?
Men det är väl inte helt glasklart här i dokumentationen, trots att den är väldigt omfattande. Men man pratar väldigt mycket om vad som enligt forskningen bygger förtroende. Politik är ju en förtroendebransch, som man brukar säga. Och då är det tre saker. Alltså först är det kompetensen, alltså förmågan att utföra saker enligt plan. Och här tycker folk att Moderaterna är bra då, enligt analysen. De två andra sakerna är integritet, att man inte håller på att ändra sig om viktiga principer hela tiden. Och så det sista är intentionen, att folk litar på att det gör man av välvilja och av godhet. Och på de här två sista punkterna så konstaterar man, så är det lite sämre ställt.
Tycker folk alltså att Moderaterna är onda?
Ja, alltså det där är ju, kan man säga, ett liksom imageproblem som Moderaterna har haft i, jag vet inte hur länge, 60 år eller ända sedan demokratins begynnelse i landet. Alltså så. Men sen kan man väl säga att den som verkligen lyckades ändra på det här framgångsrikt, alltså man kan väl säga att Ulf Kristersson, han är ändå statsminister, någonstans har ändå gått vägen. Men det var ju Fredrik Reinfeldt som verkligen gjorde Moderaterna valbara.
Ljusblå.
Breda väljargrupper, och där de gjorde stora inbrytningar över blockgränsen.
Den här storstadskoden då, Thomas, som du nämner, handlar det också om cykelbanor och vindkraftverk och ny könsidentitet och sånt? Eller vad ska Ulf Kristersson göra för att locka tillbaka storstadsväljarna?
Ja, alltså det, man kan väl säga att det finns liksom ingen riktig quick fix här, och det är de ju liksom öppna med, utan mycket är ju här det här liksom en beskrivning av en utmaning som partiet står inför. Och man bara liksom, och bara för att sätta ett perspektiv, så får de konstatera det här, att liksom, om man bara ser till väljartappet som har skett i valkretsen Enskede Södermalm, tror jag är en gemensam, så där har de tappat 17 000 väljare. Det är nästan, det är motsvarande, nästan ett mandat bara i den valkretsen. Alltså det är så enormt många väljare som bor i Stockholm och Malmö och Göteborg, så att det får såna enormt stor, det får såna konsekvenser då. Mycket här igen, så återkommer mycket av det som Viktor nämnde med imageproblemen och så, och många av lösningarna är också, eller vad det nu, om det nu är lösningar, men är också så här, går igen. Men man pekar ju här på att storstadsväljarna är mer liberalt sinnade. De är mer oroade för Sverigedemokraternas inflytande. De är, liksom, klimatfrågan är viktigare, antirasism är viktigare, och även den här frågan om HBTQ och så. Och då tycker jag, när man läser det här, så får man lite en förklaring till varför Ulf Kristersson har prioriterat könsfrågan, könslagsfrågan. För den finns delvis i det här. Och det, när man pratar med dem som liksom, i partiet och runt Kristersson, så beskriver de just det, att så här, hade han inte drivit det här, som då kan tänkas tilltala de här, ja, men kanske kvinnliga väljare, storstadsväljare, nu är det väldigt oklart om det gör det, så pekar man på att den alternativa kostnaden, apropå det, Moderaternas imageproblem, hade kunnat vara väldigt hög. Det hade ju varit lätt effektivt från liberala motståndare på DNs ledarsida kanske, eller Socialdemokraterna, om de hade valt att ta strid mot det här, att peka på, titta här nu, Sverige är på väg att bli Ungern, det är inte bara att de inskränker, de hotar demokratin, utan de inskränker också rättigheterna och går inte vidare med den lag som vi förberedde. Så att här i detta får man delvis också förklaringen, tycker jag, till varför man har gått vidare och drivit den här könslagen så hårt. Det tycker jag är intressant. Men sen så pekar man också på utmaningen då, att hur ska man, för det är också återigen kopplingen till könslagen där, att hur ska man då kunna vinna tillbaka med storstadsväljarna utan att samtidigt skrämma bort de väljarna som man är väldigt beroende av idag, som finns.
Svår spagat.
Ja.
Och Viktor, du har läst de andra två rapporterna, ja, då, fler kvinnliga väljare och röstsplittringskoden. Vad innehåller de?
Ja, men det är ju på ett närliggande tema. Så läser man dem parallellt, så blir det faktiskt en väldigt tydlig illustration till partiets grundläggande bekymmer. Alltså rapporten om kvinnliga väljare, den är bara då på 78 sidor, men den centrala slutsatsen, den visste vi faktiskt redan. Alltså kvinnliga väljare är på ett generellt plan mycket mer skeptisk till Sverigedemokraterna och allt som andas Sverigedemokraterna än vad män är. Och därför får även då Moderaterna problem med kvinnliga väljare. Det och att man uppfattas som osköna och grabbiga.
Just det.
Samtidigt så läser man då den andra rapporten om röstsplittring. Den handlar alltså om att det är fler som röstar på Moderaterna i kommunval än i riksdagsval. Alltså man väljer sin lokala starke man, men sen röstar man på något annat i riksdagsvalet. Och det här konstaterar man att det kostar partiet ganska mycket. Hade alla som röstar på Moderaterna i kommunvalet också röstat i riksdagsvalet, så hade man haft ett högre valresultat helt enkelt. Det vill man ändra på, men då kommer ju då kruxet. De flesta som röstsplittrar på det här sättet är män. Och de röstar på Moderaterna i kommunen och
SD. Just det,
Sverigedemokraterna i riksdagsvalet. Så hur man än skruvar på kommunikationen i sociala medier eller framtoningen. Så det här problemet finns ju kvar. Den här balansgången har Moderaterna att gå nu. Och det är väldigt svårt att se någon enkel lösning på det. Mer än att låta tiden gå och hoppas på det bästa någonstans.
Och lösningen är inte att sträcka ut en hand till Magdalena Andersson?
Nej, det tror jag verkligen inte. Men en sak som går igen här är ju liksom partiets trovärdighetsproblem. Att man har ändrat position för många gånger. Det är liksom en ganska central del av analysen här, som jag tror går igen i alla de här rapporterna. Decemberöverenskommelsen och den tidigare liberala migrationspolitiken med den upprör många väljare ut i landet, medan då tvärtom beslutet att börja samarbeta med Sverigedemokraterna och den dramatiska omsvängningen som lite person för Ulf Kristersson som han har stått haft båda positionerna, den har upprör de här kvinnliga och storstadsväljarna.
Och kontentan blir att man inte litar på Moderaterna, vilket då ringer in det den andra aspekten där i som bygger förtroende, alltså integritet och principfasthet över tid.
Men det är inte så mycket förslag då helt enkelt i de här rapporterna?
Tyngdpunkten är ju handlar väldigt mycket här om att man ska förstå. Nu får vi se hur stor spridning det här får och hur centralt det blir, men det handlar mycket om att få Moderaterna för det är ändå de vänder sig ändå till de egna i stor utsträckning här, att verkligen förstå att utmaningen här snarare än att komma med pekpinnar att ni måste göra så här.
Ja, och en central sak som löper som en röd linje genom allt här handlar ju om mer eller mindre uttalat sig med att sluta med internt krypskytte. Man pratar om att lokala avdelningar måste stötta riks, att i praktiken säger man rakt ut att man inte kan ha en massa starka män som springer omkring i kommunerna. Att man inte kan ha en massa lokala pampar som snackar skit om det nationella.
Lycka till.
Ja, verkligen. Lycka till. Och det är lite ironiskt då att det här kommer nu producerat i god tid innan, men lanseras ungefär samtidigt som man har haft 2 veckor av ett sällan skådat internt krypskytte från lokala pampar. Så även det problemet lär Moderaterna få fortsätta brottas med. Så kan vi nog kanske knyta ihop det.
Det får bli slutordet för idag. Politikrummet är tillbaka som vanligt nästa tisdag. Tack Viktor.
Tack.
Tack Thomas.
Tack.
Och tack för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.